From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square, Salt Lake City, sänder vi nu den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
President Henry B. Eyring,
första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder den här sessionen.
Bröder och systrar, ni är välkomna till den här första sessionen av den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och vi ger ett särskilt välkomnande till medlemmar och vänner som deltar här i konferenscentret och över hela världen, var ni än är. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Vi välkomnar generalauktoriteter, biorganisationernas generalpresidentskap och andra som kommer att närvara under konferensen. Musiken under den här sessionen ges av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy, med Clay Christiansen och Richard Elliott vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Ära ske Gud i höjd och sjunger nu En grundval blev lagd. Inledningsbönen får vi sedan av äldste Kevin R. Duncan i de 70 skoren.
Save us, O Lord, is laid for your face. our beloved Father which art in heaven.
Vår älskade Fader som är i himlen, idag tackar vi dig för din kärlek och medkänsla för alla dina barn. Vi uttrycker vår tacksamhet till dig, Fader, för din älskade son som du sänt för att rädda oss. Vi är tacksamma för hans försoning och offer. Vi är tacksamma, Fader, för den heliga Ande som undervisar oss och stärker oss, som helgar och renar våra själar. Vi ber, Fader, idag att de som deltar i denna konferens ska känna din ande och lugn. Vi ber att alla ska söka göra ditt ord och lyssna till ditt ord från denna konferens. Att alla ska uppbyggas och få undervisning från dig. Fader, vi är tacksamma för den underbara välsignelsen att få komma hit. Och vi ber att du ska hjälpa oss, omvända oss. Vi är tacksamma för våra svagheter och ber att de ska göras starka. Och vi ber detta i Jesu Kristi namn. Amen.
It will now be our privilege.
Vi får nu glädjen att lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal sjunger kören Lär mig att följa dig. Elder Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas korum talar sen till oss. Efter honom följer syster Anne M. Dibb, andra rådgivare i unga kvinnors generalpresidentskap, samt Elder Craig C. Christensen i presidentskapet för de 70.
As far as I can see, every seat is filled.
Except a few. Såvitt jag kan se är alla stolar upptagna, utom några där borta. Det finns rum för förbättring alltså. Det är också artigt förstås mot dem som har långt att resa, att de har en chans att hitta en plats när de kommer. Det här är en härlig dag. Vi har hört kören sjunga vackert, sjunga härlig, storslagen musik. Varje gång jag hör kören och hör orgeln eller hör pianot, så tänker jag på min mor som sa: jag älskar allt som har getts dig, allt vi har fått och allt du har gjort för oss. Det enda jag inte tycker om är att du inte stannade vid pianot. Tack, mamma. Jag önskar jag hade stannat vid pianot. Men så gott det är, bröder och systrar, att välkomna er till den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Sen vi sågs för 6 månader sedan har 3 nya tempel invigts och 1 tempel har återinvigts. I maj hade jag förmånen att inviga det vackra templet i Kansas City i Missouri och närvara vid det kulturevenemang som föregick den. Jag kommer att säga mer om det här evenemanget i mitt tal i Mombiti. I juni invigde president Orthoff det länge motsedda templet i Manaus, Brasilien. Och i början av september återinvigde president Iring det nyligen renoverade templet i Buenos Aires. Ett tempel som jag hade förmånen att inviga för nära 27 år sedan. För bara 2 veckor sedan invigde president Boyd K. Packer det vackra templet i Brigham City i den hemstad där han föddes och växte upp. Som vi tidigare sagt är ingen byggnad i kyrkan viktigare än ett tempel. Och vi är glada att ha 139 tempel i drift över hela världen. Med ytterligare 27 tillkännagivna eller under uppförande. Vi är tacksamma för de här heliga byggnaden och de välsignelser de bringar till vårt liv. Den här morgonen har jag glädjen till känna i två nya templet som i kommande månader och år kommer att byggas på följande platser. Tucson, Arizona och Arequipa, Peru. Detaljer om de här templen kommer så småningom när vi har fått de nödvändiga tillstånden och godkännandena. Bröder och systrar, nu vill jag tala om en annan sak, nämligen missionärsarbete. Under en tid har första presidentskapet och det Tals Forum tillåtit unga män i vissa länder att tjäna redan vid 18 års ålder när de är värdiga eller har gått ur skolan och har uttryckt en önskan att tjäna. Det här har bara gällt vissa länder och har tillåtit tusentals unga män att vara på mission och också uppfylla de militärkrav och sånt som ställs på dem. Vår upplevelse av det här 18-åriga missionärerna har varit positiv. Deras missionspresidenter rapporterar att de är lydiga, trofasta, mogna och är lika kompetenta som de äldre missionärerna i samma mission. Deras trofasthet, lydnad och mognad har gjort att vi vill att alla i alla länder, alla unga män i alla länder ska kunna göra likadant. Och jag är glad att från och med nu kan alla värdiga unga män som kan och som har gått ut från skolan eller motsvarande, oavsett var de bor, ska ha möjlighet att rekommenderas för mission från och med 18 års ålder istället för 19. Jag menar inte att alla unga män ska eller borde gå ut tidigare, istället baserat på personliga omständigheter och deras beslutsamhet och pressrumsledarna, så är den här möjligheten nu öppen. Vi har under bön begrundat den ålder när unga män kan påbörja sin missionstjänst. Vi har också begrundat vid vilken tid de unga kvinnorna kan tjäna. Idag är jag glad att tillkännage att friska och färdiga, värdiga unga kvinnor med önskan att tjäna kan numera rekommenderas för missionärstjänst med början vid 19 års ålder istället för 21. Vi betonar att missionärsarbetet är en prästadömsplikt och vi uppmuntrar alla unga män som är värdiga och som har fysisk förmåga och mental att gå ut och tjäna. Många unga kvinnor tjänar också, men de har inte samma förpliktelse som de unga männen. Vi försäkrar de unga systrarna i kyrkan att deras bidrag är värdefullt och uppskattat som missionärer, och vi välkomnar deras tjänande. Vi behöver fortsatt fler äldre par. När era omständigheter medger det, när ni kan pensionera er och om er hälsa tillåter det, så uppmuntrar jag er att stå till förfogande, att lämna hemmet och verka som heltidsmissionärer. Både man och hustru kommer att få stor glädje när de tillsammans tjänar vår faders barn. Nu, mina bröder och systrar, ska vi lyssna uppmärksamt till de budskap som framförs under de närmaste två dagarna, så att vi kan känna Herrens ande och få den kunskap som han önskar för vår del. Att vi ska få uppleva detta ber jag, var och en av oss, i Jesu Kristi namn. Amen.
President Monson, we love, honor, and sustain you. This historically significant announcement with respect to missionary service is inspiring. I can remember
det här historiska tillkännagivandet om att tjäna som missionär är inspirerande. Jag kommer ihåg glädjen år 1960 när åldern för unga mäns tjänande sänktes från 20 år till 19. Jag kom till den brittiska missionen som en nykallad 20-åring. Den första 19-åringen i vår mission var äldste Jeffrey R. Holland. En otrolig förstärkning. Han var några månader yngre än 20. Och sen under ett år så kom många fler 19-åringar. De var lydiga och trofasta missionärer och arbetet gick framåt. Jag är säker på att en ännu större skörd kommer att fås nu när rättfärdiga, villiga missionärer uppfyller frälsarens bud att predika hans evangelium. Jag tycker att ni i den uppväxande generationen är bättre förberedda än någon tidigare generation. Er kännedom om skrifterna är speciellt imponerande. Men utmaningarna som er generation står inför när ni förbereder liknar de som alla kyrkans medlemmar står inför. Vi är alla medvetna om att kulturen i större delen av världen är inte riktigt den som behövs för att uppmuntra rättfärdighet och andlighet. I Mormons bok så var han så bekymrad över orättfärdigheten och bristen på hängivenhet så att han avgick som överdomare och la all sin energi på fretiska ämbetet. Och en av de mest djupsinniga verserna är: om ni har upplevt en hjärtas förändring så vill jag fråga, har ni den känslan nu? Lokala ledare världen över rapporterar att som helhet av kyrkans medlemmar, särskilt våra ungdomar, aldrig varit starkare. Men de nämner alltid två saker som oroar dem. För den första prövningen som den ökande orättfärdigheten i världen utgör och för den andra den apati och brist på hängivenhet som en del medlemmar visar. Och de söker råd om hur de kan hjälpa medlemmarna att följa frälsaren och uppnå en djup och varaktig omvändelse. Frågan, har ni den känslan nu, ekar från forna tider och på grund av allt vi har fått under den här tidsutdelningen och däribland återställelsen av Jesu Kristi evangelium i dess helhet, utgjuten av andliga gåvor och himlens obestridliga välsignelser, har Almas uppmaning aldrig varit mer aktuell. Strax efter det att Ezra Taft Benson kallade som apostel 1943 gav president George Albert Smith honom rådet: din mission är att varna folket på ett så vänligt sätt som möjligt att om omvändelse är det enda universalmedlet mot den här världens sjukdomar. Och de orden sades mitt under andra världskrigets brinnande konflikt. Idag sker det moraliska förfallet allt snabbare. Och en framstående författare sa nyligen: alla vet att kulturen är giftig och ingen tror att det kommer att förändras. Det ständiga bombardemanget av våld och omoral i musik, underhållning, konst och annan media är utan motstycke i vår dagliga kultur. Det beskrevs på ett dramatiskt sätt av en mycket respekterad baptistteolog när han sa: hela civilisationens andliga immunsystem är skadat. Det är inte överraskande att en del i kyrkan känner att de inte kan svara på Almas fråga med ett rungande ja. De har inte den känslan nu. De känner att de befinner sig i en andlig torka. Andra är ilskna, sårade eller besvikna. Om det beskriver dig är det viktigt att utvärdera varför du inte har den känslan nu. Många som befinner sig i andlig torka och saknar hängivenhet har inte nödvändigtvis varit inblandade i större synder eller överträdelser, men de har fattat okloka beslut. En del håller inte sina heliga förbund som de bör. Andra lägger ner mer energi på en mindre viktig kamp. Och en del låter kulturella eller politiska åsikter försvaga lojaliteten mot Jesu Kristi evangelium. En del har fördjupat sig i material på internet som förstorar, överdriver och ibland diktar upp brister hos tidigare ledare i kyrkan. Sen så drar de felaktiga slutsatser som kan påverka deras vittnesbörd. De som har fattat sådana beslut kan omvända sig och förnya sin andlighet. Vi måste fördjupa oss i skrifterna för att vi ska få tillräcklig andlig näring. Guds ord inspirerar till hängivenhet och är som en helande salva på sårade känslor, ilska eller besvikelser. När vår hängivenhet minskar av någon anledning är en del av lösningen omvändelse. Hängivenhet och omvändelse hör ihop. C.S. Lewis, den strävande sakliga kristna författaren, beskrev det här på ett slående sätt. Han framhöll att kristendomen ber folk att omvända sig och utlova förlåtelse. Men tills folket vet och känner att de behöver förlåtelse så tar de inte åt sig av kristendomen. Han sa, när man vet att man är sjuk, då lyssnar man på läkaren. Profeten Joseph Smith påpekade att innan du döpte dig så stod du på neutral mark mellan gott och ont. Men när du blev medlem i den här kyrkan förpliktigade du dig att tjäna Gud. Och när du gjorde detta så lämnade du neutral mark och du kan aldrig komma tillbaka till den. Han rådde oss att aldrig överge vår Herre. Alma betonade att genom Jesu Kristi försoning är barmhärtighetens armar utsträckta mot dem som omvänder sig. Han ställer sedan genomträngande och djupa frågor som, är vi beredda att möta Gud? Håller vi oss ostraffliga inför Gud? Vi bör alla begrunda dessa frågor. Almas egen erfarenhet av när han inte följde sin trofasta far och sen på ett dramatiskt sätt insåg hur mycket han behövde bli förlåten och vad det innebar att sjunga sången om den återlösande kärleken är mäktig och fängslande. Allt som minskar vår hängivenhet är av betydelse, men två utmaningar är både vitt spridda och betydelsefulla. Den första är ovänlighet, våld och övergrepp i hemmet. Den andra är sexuell omoral och orena tankar. De här kommer ofta innan och ligger till grund för en minskande hängivenhet. Det sätt som vi behandlar våra närmaste på är av grundläggande betydelse. Våld, misshandel, brist på hövlighet och respektlöshet i hemmet är inte acceptabelt. Varken mot vuxna eller mot det uppväxande släktet. Min far var inte aktiv i kyrkan men var ett mycket bra exempel. Särskilt i fråga om hur han behandlade min mor. Han brukade säga, Gud kommer att hålla männen till svars för alla tårar de får sina hustrur att fälla. Samma begrepp betonas i familjen, ett tillkännagivande för världen. Där står det, det som förgriper sig på maka och barn kommer en dag att stå ansvariga inför Gud. Oavsett vilken kultur vi växt upp i, oavsett om våra egna föräldrar misshandlade oss eller inte, så får vi inte misshandla någon annan fysiskt, känslomässigt eller verbalt. Behovet av hövlighet i samhället har aldrig varit större. Grunden för vänlighet och hövlighet läggs i våra hem. Det förvånar mig inte att det offentliga talet har förfallit i samma takt som familjens sönderfall. Familjen är grunden för kärlek och upprätthållandet av andligheten. Familjen främjar en andra där religiösa vanor kan frodas. Frid och glädje finns verkligen på jord i ett älskat hem. Sexuell omoral och orena tankar bryter mot normen som frälsaren ger oss. Vi varnades i början av den här tidsutdelningen om att sexuell omoral kunde bli vår största prövning. Sånt uppförande utan omvändelse skapar en andlig torka och förlust av hängivenhet. Filmer, tv och internet visar ofta förnedrande budskap och bilder. President Dieter F. Uchtdorf och jag besökte nyligen en by i Amazonas djungel och såg att det fanns parabolantenner, till och med på några av de enklaste hyddorna där. Vi gläddes över att all den underbara information som det här avslägna stället hade tillgång till nu. Vi insåg också att det knappast finns någon plats på jorden som inte påverkas av liderliga, omoraliska och upphetsande bilder. Det här är en av anledningarna till varför pornografi har blivit sån plåga idag. Jag hade nyligen ett mycket upplysande samtal med en 15-årig bärare av Aronska prästerömmet. Han hjälpte mig förstå hur lätt det är i den här tiden av internet för ungdomar att nästan av misstag utsättas för orena och till och med pornografiska bilder. Han påpekade att de flesta principerna som kyrkan undervisar om, de stöds av samhället i stort i den mån att de åtminstone till viss del säger att det kan ha förödande konsekvenser på hälsa och välbefinnande om man bryter mot dem. Han nämnde rökning, droger och alkohol bland ungdomar. Men han sa att det finns ingen liknande protest eller ens betydande varning från samhällets sida i stort mot pornografi eller omoral. Mina kära bröder och systrar, den här unga mannens analys stämmer. Vad är svaret? Profeter och apostlar har i åratal betonat vikten av att man lever efter evangeliet i hemmet. Föräldrar, det är länge sedan som regelbundet deltagande i kyrkans möten och program, även om sånt är viktigt, räcker för att uppfylla ert heliga ansvar att undervisa era barn om att leva moraliska och rättfärdiga liv och att vandra rättrådigt inför Herren. Med president Monsons tillkännagivande den här morgonen så är det ytterst viktigt att ni trofast uppnår det här i hemmen som är en tillflykt för hemmen, för vänlighet, förlåtelse, sanning och rättfärdighet. Föräldrar måste ha modet att filtrera eller ha kontroll över internet, tv, filmer och musik. Och föräldrar måste ha modet att säga nej, att försvara sanningen och bära mäktigt vittnesbörd. Era barn behöver veta att ni tror på frälsaren, älskar er himmelska fader och stöder kyrkans ledare. Andlig mognad måste blomstra i våra hem. Mitt hopp är att ingen lämnar den här konferensen utan att förstå att vår tids moraliska frågor måste tas upp i familjen. Biskopar och ledare i prästadömet och biorganisationerna måste stödja familjen och se till att andliga principer lärs ut. Hemlärare och besökslärare kan bistå, särskilt där det finns barn med ensamstående föräldrar. Den unge man jag nämnde tidigare frågade uppriktigt om apostlarna kände till hur tidigt i livet man behöver få undervisning och skydd mot pornografi och orena tankar. Han betonade att i vissa områden måste det här ske innan barnen lämnar primär. Ungdomar som har utsatts för omoraliska bilder i tidig ålder är mycket rädda för att de redan har diskvalificerat sig från att verka som missionär och ingå i heliga förbund. Det kan göra att deras tro skadas svårt. Jag vill försäkra er ungdomar om att läran om omvändelse är sann. Att ni genom den kan kvalificera er för himlens välsignelser. Det är vad frälsarens försoning handlar om. Var snälla och tala med era föräldrar eller en rådgivare ni litar på och rådgör med er biskop. När det gäller moral tror en del vuxna att om de följer ett enda övergripande humanitärt projekt eller princip så upplever det behovet att följa frälsarens lära. De säger till sig själva att sexuella förseelser inte betyder så mycket om jag är en bra person. Sånt tänkande är ett grovt självbedrägeri. En del ungdomar har informerat mig om att det inte är coolt i vår kultur att försöka för mycket inom vissa områden, bland annat genom att följa religiösa principer för noga. Fastna inte i den fällan. Under dopet så lovar vi att ta på oss Jesu Kristi namn och besluta oss för att tjäna honom in till änden. Ett sådant förbund kräver modiga insatser, hängivenhet och integritet om vi ska fortsätta att sjunga sången om den återlösande kärleken och vara i sanning omvända. Ett historiskt exempel på att hängivet står fast och orubbligt under alla omständigheter visades av en brittisk olympier som tävlade under 1924 års olympiska spel i Paris. Eric Liddell och hans skotska pappa var missionär i Kina. Och Erik var en djupt religiös man. Storbritanniens olympiska ledare blev rasande när han vägrade, trots enorma påtryckningar, att springa kvalloppet för 100 meter som hölls på en söndag. Han vann till slut 400 metersloppet. Och Erik Liddells exempel när han vägrade tävla på söndagar var mycket inspirerande. Beskrivningar och hyllningstal till hans ära har refererat till de inspirerade orden från Jesaja. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Liddells berundansvärda uppträdande påverkade storligen vår yngsta sons beslut att inte idrotta på söndagar och framförallt hans beslut att ta avstånd från orättfärdigt och världsligt uppförande. Han använde citatet från Jesaja i sitt bidrag till årsboken. Eric Liddell efterlämnade ett stort exempel på beslutsamhet och hängivenhet till en princip. När våra ungdomar följer president Monsons råd och förbereder sig att gå på mission Och när vi lever efter principerna som frälsaren undervisar om och bereder oss att möta Gud, så vinner vi ett mycket viktigare lopp. Då ger den helige anden oss andlig vägledning. Till er vars liv inte är i ordning vill jag säga, kom ihåg att det aldrig är för sent att låta frälsarens försoning bli det centrala i vår tro och våra liv. För att säga det med Jesajas ord, om era synder än är blodröda ska de bli snövita, om de än är röda som scharlakan ska de bli vita som ull. Det är min innerliga bön att vi alla tar de nödvändiga stegen för att känna anden nu, så att vi kan sjunga sången om den återlösande kärleken ur djupet av vårt hjärta. Jag vittnar om kraften som finns i frälsarens försoning. I Jesu Kristi namn. Amen.
Jag inspireras av de exempel som rättfärdiga medlemmar i kyrkan visar, inklusive våra fina ungdomar. Ni fäster modigt blicken på frälsaren. Ni är trofasta, lydiga och rena. De välsignelser ni får på grund av er godhet påverkar inte bara era liv, utan även mitt liv och oräkneliga andras liv på djupgående men ofta okända sätt. För några år sedan stod jag i en kassakön i mitt lokala snabbköp. Framför mig stod en ung kvinna, ungefär 16 år gammal. Hon verkade självsäker och glad. Jag lade märke till hennes t-shirt och kunde inte låta bli att tala med henne. Jag sa det, du är från en annan stat, eller hur? Min fråga förvånade henne och hon svarade, ja, det är jag. Jag är från Colorado. Hur visste du det? Det såg jag på din t-shirt, förklarade jag. Jag gjorde mitt korrekta antagande efter att ha läst på hennes t-shirt. Jag är mormon. Är du? Jag fortsatte. Jag måste få säga att jag är imponerad av att du är frimodig nog att utmärka dig och ha på dig ett sådant djärvt uttalande. Jag ser att du utmärker dig och jag önskar att varje ung kvinna och varje medlem i kyrkan kunde ha samma övertygelse och självsäkerhet som du. Vi genomförde våra inköp, sade hej då och skildes åt. Men i dagar och veckor efter detta ögonblick i vardagen kom jag på mig själv med att allvarligt begrunda detta möte. Jag undrade hur denna unga flicka från Colorado hade utvecklat sådan trygghet i sin identitet som medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Jag kunde inte låta bli att undra vilket betydelsefullt motto jag symboliskt skulle välja att trycka på min t-shirt för att återspegla min tro och mitt vittnesbörd. I mina tankar övervägde jag många möjliga motton. Till slut kom jag på ett perfekt motto som jag stolt skulle ha på mig. Jag är mormon. Jag vet det. Jag lever därefter. Jag älskar det. Idag skulle jag vilja inrikta mitt tal på detta djärva, hoppfulla motto. Den första delen av mottot är ett frimodigt tillkännagivande utan ursäkter. Jag är mormon. Precis som den unga kvinnan jag mötte i snabbköpet inte var rädd för att låta världen veta att hon var medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, hoppas jag att vi aldrig kommer att vara rädda eller ovilliga att tillkännage, jag är mormon. Vi borde vara frimodiga som aposteln Paulus var när han kungjorde. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Som medlemmar är vi vår frälsare Jesu Kristi efterföljare. En sådan omvändelse och frimodighet är resultatet av ihärdig och uppsåligt ansträngning. Den är personlig. Det är en livslång process. Nästa del av mottot lyder bestämt, jag vet det. I dagens värld finns så många aktiviteter, skolämnen och intressen som tävlar om varje minut av vår uppmärksamhet. Med så mycket som distraherar oss har vi styrka, disciplin och förpliktelse nog för att förbli fokuserade på det som är viktigast. Är vi lika bevandrade i evangeliets sanningar som vi är i våra studier, karriärer, hobbyer eller våra sms och tweets? Söker vi aktivt efter svar på våra frågor genom att rannsaka skrifterna eller profeternas lärdomar? Söker vi andens bekräftelse? Vikten av att uppnå kunskap är en evig princip. Profeten Joseph Smith älskade kunskapen för dess rättfärdiga kraft. Han sade, kunskap är nödvändigt för liv och Guds fruktan. Hör alla ni bröder, denna stora nyckel. Kunskap är Guds kraft till frälsning. All sanning och kunskap är viktig, men bland de ständigt störande elementen i vardagslivet måste vi speciellt koncentrera oss på att få mer kunskap om evangeliet så att vi kan förstå hur vi ska tillämpa evangeliets principer i våra liv. När vår kunskap om evangeliet växer kommer vi att börja känna oss trygga i våra vittnesbörd och kunna säga, jag vet det. Därefter kommer påståendet, jag lever därefter. Skrifterna lär oss att vi måste vara ordets görare, inte bara dess hörare. Vi lever efter evangeliet och blir ordets görare genom att utöva tro, vara lydiga, kärleksfullt tjäna andra och följa frälsarens exempel. Vi handlar med integritet och gör det vi vet är rätt, alltid och i allting och överallt, oavsett vem som kanske ser eller inte ser på. I vårt dödliga tillstånd är ingen fullkomlig. Även i våra allra flitigaste försök att leva efter evangeliet gör vi alla misstag och alla kommer att synda. Vilken trösterik förvisning det är att veta att vi genom frälsarens återlösande offer kan vi bli förlåtna och renade igen. Denna process av sann omvändelse och förlåtelse stärker våra vittnesbörd och vårt beslut att lyda Herrens befallningar och leva efter våra liv efter evangeliets normer. När jag tänker på frasen, jag lever därefter, påminns jag om en ung kvinna jag träffade vid namn Carrigan. Hon skrev, jag har varit medlem i kyrkan i lite mer än ett år. För mig, som undersökare, var det ett tecken på att kyrkan är sann. Att jag kände att jag till sist hade hittat en kyrka som undervisade om anständighet och normer. Jag har med egna ögon sett vad som händer med människor när de nonchalerar bud och väljer fel väg. Jag bestämde mig för länge sedan att leva efter höga moraliska normer. Jag känner mig så välsignad som har funnit sanningen och blivit döpt. Jag är så lycklig. Den sista meningen i mina påståendet är, jag älskar det. Ökande kunskap om Jesu Kristi evangelium och uthållighet i att leva efter evangeliets principer i våra vardagliga liv får många medlemmar i kyrkan att entusiastiskt utropa, jag älskar evangeliet. Den känslan infinner sig när vi känner den heliga anden vittna för oss att vi är vår himmelska faders barn, att han bryr sig om oss och att vi är på den rätta stigen. Vår kärlek till evangeliet växer när vi upplever vår himmelska faders kärlek och den frid som frälsaren utlovade när vi visar honom att vi är villiga att lyda och följa honom. I vissa perioder i livet, oavsett om vi är omvända till kyrkan eller alltid har varit medlemmar, finner vi kanske att denna livfulla entusiasm har bleknat. Ibland sker detta under svåra tider och vi måste utöva tålamod. Ibland sker det under höjdpunkten av vår framgång och vårt överflöd. När helst jag får denna känsla vet jag att jag åter måste fokusera mina ansträngningar på att tillväxa i kunskap och helt och hållet leva efter evangeliets principer i mitt liv. En av de mest effektiva men ibland svåraste evangelienprinciperna vi kan tillämpa är ödmjukhet och att underordna oss Guds vilja. I sin bön i Getsemane sade Kristus till Fadern, men ske inte min vilja utan din. Det borde även vara vår bön. Det är ofta i dessa tysta stunder av bön som vi känner vår himmelske faders kärlek omsluta oss och de glädjerika, kärleksfulla känslorna kommer tillbaka. Under ett ledarskapsmöte för unga kvinnor i Eugene i Oregon hade jag förmånen att få träffa och tala med syster Cammy Wilberger. Det som syster Wilberger berättade för mig vittnade om den kraft och det välsignelse som kom av att en ung kvinna hade kunskap om, levde efter och älskade evangeliet. Syster Wilbergers 19-åriga dotter Brooke mördades tragiskt för flera år sedan under sitt sommarlov efter första året på universitetet. Syster Wilberger mindes att det var en svår och mörk tid för vår familj. Dock hade Brooke skänkt oss en fin gåva. Vi insåg inte medan hon växte upp, men varje år och varje stund av sitt korta liv hade Brooke skänkt oss den största gåva en dotter kan ge till sina föräldrar. Brooke var en rättfärdig dotter till Gud. På grund av denna gåva och den kraft som försoningen möjliggör har jag fått styrka, tröst och den frid som frälsaren utlovat. Jag hyser inget tvivel om var Brooke befinner sig nu och jag ser fram emot vår kärleksfulla återförening. Jag har ett vittnesbörd om vår himmelske faders stora lyxalighetsplan. Jag vet att han känner oss och älskar oss. Jag vet att han har sänt oss en profet, president Thomas S. Monson, för att stödja och leda oss tillbaka till honom. Jag ber att var och en av oss kan anstränga sig att frimodigt kunna tillerkänna ge. Jag är mormon. Jag vet det. Jag lever därefter. Jag älskar det. Jag säger detta ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
In 1994, President Howard W. Hunter invited all members of the church to establish the temple as the great symbol of our membership.
Later that same 1994 uppmanade president Howard W. Hunter alla kyrkans medlemmar att sätta templet som det viktigaste symbolen för vårt medlemskap. Senare samma år blev templet i Bountiful i Utah färdigbyggt. Vi arbetade flitigt på att förbereda våra barn för besöket till templet och bad ivrigt att de skulle få en andlig upplevelse så att templet skulle bli det centrala i deras liv. När vi vördnadsfullt vandrade genom templet fylldes jag av beundran för den storslagna arkitekturen, den eleganta utsmyckningen, ljuset som strålade genom de höga fönstren och många av de inspirerade tavlorna. Varje aspekt av den här byggnaden var verkligen utsökt. När vi steg in i celestiala rummet insåg jag plötsligt att vår yngste son, 6-årige Ben, hängde på mitt ben. Han såg ängslig ut, kanske till och med lite bekymrad. Är det något fel, Ben? Viskade jag. Pappa, svarade han, vad är det som händer här? Jag har aldrig känt mig så här förut. Eftersom jag insåg att det här måste vara första gången som vår unge son hade känt den helige andes inflytande på ett sådant kraftfullt sätt, knäböjde jag på golvet bredvid honom. Medan andra besökare gick runt omkring oss tillbringade Ben och jag flera minuter sida vid sida med att tillsammans lära oss om den helige anden. Jag förvånades över hur lätt det var att prata om hans heliga känslor. När vi pratade blev det klart att det som inspirerade Ben mest var inte det han såg utan det han kände. Inte den fysiska skönheten omkring oss utan Guds andes stilla och milda röst i hans hjärta. Jag berättade för honom om det jag hade lärt mig från mina egna upplevelser på samma gång som hans barnasinnes förundran återuppväckte en djup tacksamhetskänsla inom mig. Den helige anden är den tredje medlemmen i gudomen och som sådan, liksom Gud, Fadern och Jesus Kristus, känner han våra tankar och våra hjärtas avsikter. Den helige anden älskar oss och vill att vi ska vara lyckliga. Eftersom han känner till de utmaningar vi ställs inför, kan han vägleda oss och lära oss allt det som vi måste göra för att kunna återvända och bo hos vår himmelske fader. I motsats till vår himmelske fader och Jesus Kristus som har förhärligade kroppar av kött och ben. Är den helige anden en person som består av ande och som kommunicerar med våra andar genom känslor och intryck? Som andeperson har han det unika ansvaret att vara medlet genom vilket vi får personlig uppenbarelse. I skrifterna omtalas den helige anden ofta som Herrens ande, löftets helige ande eller bara anden. Den helige anden arbetar i fullkomlig enighet med vår himmelske fader och Jesus Kristus och fyller många viktiga roller och särskilda ansvar. Den helige andens huvudsakliga ändamål är att bära vittne om Gud Fadern och hans son Jesus Kristus och att lära oss sanningen om allting. Ett säkert vittne från den helige anden innehåller mycket större visshet än ett vittne från någon annan källa. President Joseph Fielding Smith lärde att Guds ande som talar till människans ande har kraft att förmedla sanning med större verkan och förståelse än en personlig kontakt med himmelska varelser. Den helige anden kallas också för hjälparen. När vi har problem eller känner oss förtvivlade eller helt enkelt behöver veta att Gud är nära, kan den helige anden lyfta vår ande, ge oss hopp och lära oss den frigivande tingen rörande riket och hjälpa oss känna Guds frid som övergår allt förstånd. För flera år sedan samlades vi i släkten till en helgdagsmiddag och min far började leka med många av sina barnbarn. Plötsligt och utan förvarning föll han ihop och gick snabbt bort. Den här oförutsedda händelsen kunde ha varit förödande, särskilt för hans barnbarn, eftersom frågor uppstod som är svåra att besvara. Men när vi samlade våra barn omkring oss, när vi bad och läste profeternas ord i Mormons bok om livets ändamål, tröstade den helige anden oss var och en personligen. På sätt som är svåra att beskriva med ord kom svaren vi sökte klart och tydligt i våra hjärtan. Vi kände en frid den dagen som sannoliken översteg vårt förstånd. Vittnet från den helige anden var visst, obestridligt och sant. Den helige anden är en lärare och uppenbarare. När vi studerar och begrundar och ber om evangeliets sanningar upplyser den helige anden vårt sinne och stimulerar vårt förstånd. Han får sanningen att utplånet inprättas i själen och kan orsaka en mäktig förändring i våra hjärtan. När vi delar de här sanningarna med våra familjer, med medlemmarna i kyrkan och med vänner och grannar i vårt samhälle blir den helige anden deras lärare också. Ty han överför evangeliets budskap till människobarnens hjärtan. Den helige anden inspirerar oss att nå ut till andra i tjänande. För mig kommer det klaraste föredömet på att följa den helige andens maningar om att tjäna andra från president Thomas S. Monsons liv och verksamhet. Och han sa, i utförandet av vårt ansvar har jag lärt mig att om vi lyssnar på de maningar som den lilla rösten ger oss och genast handlar därefter, kommer vår himmelske fader att leda oss och välsigna vårt och andras liv. Jag känner inte till några underbara erfarenheter eller ljuvare känslor än de som kommer när man följer en maning och upptäcker att Herren har besvarat någon annans bön genom mig. Jag vill berätta om bara en sån ljuv upplevelse. Medan president Monson tjänade som biskop fick han veta att en medlem i församlingen Mary Watson låg på sjukhuset. När han kom fram till sjukhuset fick han veta att hon låg i ett stort rum med flera andra patienter. När han gick fram till syster Watson märkte han att patienten som låg i sängen bredvid snabbt drog lakanet över ansiktet. Efter att president Monson hade samtalat med syster Watson och gett henne en prästdomsvälsignelse skakade han med henne och sa adjö och började gå därifrån. Då hände en enkel men fantastisk sak. Jag citerar nu från president Monsons eget minne av den här upplevelsen. Jag kunde inte gå därifrån, sa han. Det var som en osynlig hand vilade på min axel och jag kände i min själ att jag hörde dessa ord. Gå fram till sängen bredvid den lilla damen som ligger där och som gömde ansiktet då du kom in. Jag gjorde det. Jag gick fram till den andra patientens säng, klappade försiktigt på hennes axel och drog försiktigt undan lakanet som hon hade över ansiktet. Hör och häpna, hon var också medlem i min församling. Jag visste inte att hon var inlagd på sjukhus. Hon heter Kathleen McKee. Då hennes blick mötte min utbrast hon med tårar i ögonen. Och Bishop Monson, När du kom in genom dörren trodde jag att du hade kommit för att hälsa på mig och försigna mig som svar på mina böner. Jag gladdes inom mig över att du visste att jag var här, men när du stannade vid den andra sängen sjönk modet och jag förstod att du inte hade kommit för att hälsa på mig. Jag sa till syster McKee, det spelar ingen roll att jag inte visste att du var här. Det är emellertid viktigt att vår himmelske fader visste och att du tyst hade bett om en prästadoms välsignelse. Det var han som manade mig att tränga mig på. Vi har alla haft upplevelser med den heliga anden, även om vi inte alltid känner igen dem. När vi får inspirerade tankar vet vi att de är sanna genom andliga känslor vi får i hjärtat. President Bud K. Packer har lärt, den helige anden talar med en röst som du förnimmer snarare än hör. Vi talar om att lyssna till andens viskningar, men ofta beskriver man en andlig maning genom att säga, jag fick en känsla, det är genom de här heliga känslorna från den heliga anden som vi får veta det som Gud vill att vi ska göra, för det, som det står i skrifterna, är uppenbarelsens ande. När jag undervisade vår sexårige son Ben tyckte jag att det var viktigt att skilja mellan det han kände som var den heliga andens inflytande och den heliga andens gåva som han skulle få efter dopet. Före dopet kan alla ärliga och uppriktiga sanningssökare känna den heliga andens inflytande tid efter annan. Men möjligheten att få den heliga andens ständiga sällskap och fullheten av alla tillhörande välsignelser finns endast tillgänglig för värdiga döpta medlemmar.
We receive added capacity in spiritual gifts, increased revelation and protection.
Genom den heliga andens gåva får vi större sanctification and exaltation in the
celestial kingdom. All these blessings are given as a result of our personal desire to receive them.
Alla de här välsignelserna får vi av vår personliga förbindelse att leva efter evangeliet. När jag tittar tillbaka på upplevelsen med Ben i templet i Bountiful fylls jag av många goda känslor och intryck. Ett klart minne är att medan jag var absorberad av storheten i det jag kunde se var det att ett litet barn vid min sida som kände de mäktiga känslorna i sitt hjärta. Med en mjuk påminnelse inbjöd sig att inte bara stanna upp och knäböja, men att också hörsamma frälsarens kall att bli som ett litet barn. Ödmjuk, mild och redo att hörsamma hans andes stilla och milda röst. Jag bär vittne om att den heliga andens levande verklighet och gudomliga mission och att genom den heliga andens kraft så kan vi lära känna sanningen i allting. Jag vittnar om att den heliga andens gåva är vår himmelske faders dyrbara och outsägliga gåva till alla som vill komma till hans son. Bli döpta i hans namn och ta emot den heliga anden genom konfirmationen i hans kyrka. Om dessa sanningar bär jag mitt personliga vittnesbörd i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kören och församlingen sjunger nu tillsammans Tack Gud att profeter du sänder, nummer 10 i Svenska psalmboken. Efter sången talar Elster Shane M. Bowen i de 70:s kvorum till om. Efter honom talar Elster Russell M. Nelson i de 12 apostlarnas kvorum. Kören sjunger sedan Jag kan följa Guds plan.
This is the 182nd semi-annual general conference.
Detta är den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
While serving as a young missionary in Chile, my companion and I met a family of seven in the
När jag var ung missionär i Chile träffade min kamrat och jag en familj på 7 personer. Modern kom med sina 5 barn till kyrkan varje söndag och vi trodde hon var medlem sedan länge. Efter några veckor fick vi veta att de inte var döpta. Vi kontaktade familjen och frågade om vi fick komma hem till dem och undervisa. Fadern var inte intresserad men hade inget emot att vi undervisade hans familj. Syster Ramirez gick snabbt framåt i vår undervisning. Hon var ivrig att lära sig allt som vi förklarade. En kväll när vi diskuterade barndop förklarade vi att små barn är utan skuld och att de inte behöver döpas. Vi bad henne läsa i Moronis bok. Se, jag säger dig att detta ska ni lära. Omvändelse och dop är för dem som är ansvariga och i stånd att begå synd. Ja, lär föräldrar att de måste omvända sig och bli döpta och ödmjuka sig som sina små barn. Då ska de alla bli frälsta med sina små barn. Och deras små barn behöver varken omvändelse eller dop. Se, dopet är till omvändelse för att uppfylla buden och leda till syndernas förlåtelse. Men små barn är levande i Kristus ända från världens grundläggning. Om inte skulle Gud vara en partisk Gud som har anseende till person. Ty hur många små barn har inte dött utan dopet? Efter att ha läst de här verserna började syster Ramirez gråta. Min kamrat och jag stod handfallna. Jag frågade, syster, har vi sagt eller gjort något som sårat dig? Hon sa, nej, nej. Ni har inte gjort någonting fel. För 6 år sedan födde jag en liten pojke. Han dog innan vi hann få honom döpt. Vår präst sa oss att eftersom han inte hade blivit döpt skulle han vara förlorad i all evighet. I 6 år har jag burit på den smärtan. Efter att ha läst de här verserna vet jag genom den helige andens kraft att det är sant. Jag har känt en stor tyngd tas bort och här det här är tårar av glädje. Jag kommer ihåg profetens ord när han undervisade om denna trösterika lära. Herren tar bort många, även i späd ålder, så att de må undgå människors missundsamhet och den nuvarande världens sorger och ondska. De var allt för rena och allt för älskliga att bo på jorden. Om vi därför ser saken i rätt perspektiv har vi skäl att fröjdas istället för att sörja eftersom de befriats från det onda och vi ska få tillbaka dem igen. Efter 6 år av nästan outhärdig sorg och smärta kunde den sanna läran uppenbarad av en kärleksfull fader till en levande profet skänka lugnande fri till denna plågade kvinna. Behöver nämnas att hon och hennes barn över 8 år blev döpta. Jag minns att jag skrev till min familj och uttryckte tacksamhet som jag kände i mitt hjärta för kunskapen om detta och många andra tydliga och värdefulla sanningar. Jag drömde inte ens om att den här underbara, sanna principen skulle komma tillbaka till mig en gång i framtiden och bli som balsam för min själ. Jag vill säga till dem som förlorat ett barn och frågat sig, varför just jag? Eller kanske till och med ifrågasatt sin tro på Fadern i himlen. Det är min bön att jag med den helige andens kraft ska kunna skänka hopp, frid och förståelse. Det är min önskan att vi är ett redskap till att återställa er tro på en älskande fader i himlen som vet allt och låter oss uppleva prövningar så att vi kan lära känna och älska honom och förstå att utan honom har vi ingenting. Den 4 februari 1990 föddes vår 3:e son, 6:e barn. Vi gav honom namnet Tyson. Han var vacker liten pojke och vår familj välkomnade honom med öppna hjärtan. Hans bröder och systrar var så stolta över honom. Vi tyckte alla han var den mest perfekta lilla pojke som fanns. När Tyson var 8 månader svalde han en bit krita som han hittade på mattan. Kritan fastnade i halsen och han kunde inte andas. Hans äldre bror bar honom upp för trappan och skrek, han kan inte andas, han kan inte andas. Vi började med hjärtmassage och ringde 112. Ambulansen kom och körde honom till sjukhuset. I väntrummet fortsatte vi våra böner och bad Gud om ett mirakel. Efter en väntan som tyckte som en livstid kom läkaren ut och sa, Jag är så ledsen. Det fanns inget vi kan göra. Ni kan vara hos honom så länge ni vill. Och så gick hon. När vi kom in i rummet där Tyson låg såg vi vår lilla glädjespridare ligga där livlös. Det var som om han hade en celestial aura kring sig. Det strålade om honom. Han såg så ren ut. I det ögonblicket kändes det som om livet var slut. Hur skulle vi kunna säga till de andra och förklara att Tyson inte skulle komma hem? Jag säger att min änglalika hustru och jag gick igenom den här erfarenheten tillsammans. Men jag kan inte uttrycka mors känslor och vill inte försöka. Det är omöjligt att beskriva de känslor jag hade under den tiden i mitt liv. För det mesta kändes det som om det var en mardröm som aldrig tog slut. I många nätter kunde jag inte sova. Jag gick från rum till rum för att försäkra mig om att de andra barnen var trygga. Skuldkänslor plågade min själ. Jag kände mig så skyldig. Jag var hans far och jag skulle ha gjort mer för att skydda honom. Om jag hade bara gjort si eller så. Än idag, 22 år senare, tränger sig dessa känslor in i hjärtat och jag måste göra mig av med dem kvickt, för de kan vara nedbrytande. Omkring en månad senare hade jag ett samtal med Esther Dean Larson. Han tog sig tid att lyssna på mig. Jag kommer alltid vara tacksam för hans kärlek. Han sa: jag tror att Herren inte vill att du ska straffa dig själv för din lilla pojkes död. Jag kände min himmelske faders kärlek genom ett av hans utvalda redskap. Ändå fortsatte smärtsamma tankar plåga mig och jag började känna mig arg. Det är inte rättvist. Hur kunde Gud göra så mot mig? Och varför just jag? Vad hade jag gjort för att förtjäna detta? Jag blev till och med irriterad på människor som ville trösta oss. Jag minns att människor sa: jag vet hur det känns. Jag brukade tänka: det har du ingen aning om. Låt mig vara i fred. Jag märkte snart att självömkan kan vara mycket skadlig. Jag skämdes över mig själv för ovänliga tankar om kära vänner som försökte hjälpa mig. Jag upplevde hur skuld, ilska och självömkan höll på att överväldiga mig och bad att mitt hjärta skulle förändras. Efter mycket personliga upplevelser gav Herren mig ett nytt hjärta. Även om det fortfarande var ensamt och smärtsamt förändrades mitt liv. Det blev mig givet att veta att jag inte hade berövats något, utan snarare väntade en stor välsignelse. Mitt liv började förändras och jag såg framåt med hopp istället för tillbaka. Jag vittnar om att det här livet inte är slutet. Andevärlden är verklig. Profeternas undervisning om livet efter döden är sann. Det här livet är bara ett kort steg på väg tillbaka till vår himmelska fader. Tyson är fortfarande en viktig del i vår familj. Genom åren har det varit underbart att se en älskande himmelsk faders barmhärtighet och godhet som har låtit vår familj mycket påtagligt känna Tysons inflytande. Jag vittnar om att slöjan är tunn, känslor av lojalitet, kärlek och gemenskap upphör inte för att någon går över på andra sidan. Istället intensifieras känslorna. Ibland frågar människor: hur lång tid tog det att komma över det? Sanningen är att det kommer man aldrig helt över, för man återförenas. Jag kommer aldrig att få glädjens fullhet förrän vi återförenas på uppståndelsen. Ty människan är ande. Elementen är eviga och ande och element oskiljaktigt förenade mottar glädjens fullhet. Och när de är åtskilda kan människan inte motta glädjens fullhet. Men under tiden kan vi som frälsaren lärde var vi gott mod. Jag har lärt mig att den bittra, nästan outhärdliga känslan mildras när vi vänder oss till vår himmelske fader och vädjar om att han ska ge oss den tröst som kommer genom hans plan, hans son och hans husvarare. Vilken underbar välsignelse detta är i vårt liv. Vore det inte tragiskt om vi inte kunde känna djup sorg? Jag är så tacksam till min fader i himlen för att han låter oss älska innerligt och för evigt. Jag är tacksam för eviga familjer och att han genom sina levande profeter på nytt har uppenbarat den underbara återlösningsplanen. När ni begravde en av era kärna, kom då ihåg när ni kände och vände er om mot den ensamma kistan och undrade om ert hjärta skulle brista. Jag vittnar om att tack vare honom, jag, vår frälsare Jesus Kristus, kommer dessa känslor av sorg och förtvivlan att en dag uppslukas i glädjens fullhet. Jag vittnar om att vi kan lita på honom när han sa, jag lämnar er inte faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig. Ty jag lever och ni kommer att leva. Jag vittnar om det som sägs i predikan mitt evangelium. När vi förlitar oss på Jesu Kristi försoning kan han hjälpa oss uthärda prövningar, sjukdomar och smärta. Vi kan fyllas med glädje, frid och tröst. Allt som är orättvist i livet kan bli rätt igen genom Jesu Kristi försoning. Jag vittnar om att på den underbara uppståndelsens morgon kommer dina och mina kära att komma ut ur graven och vi kommer att uppleva glädjens fullhet. För han lever och vi kommer också att leva i Jesu Kristi namn. Amen.
My beloved brothers, sisters and friends.
Mina älskade bröder, systrar och vänner. Vi älskar er och hälsar var och en av er. Det är spännande med president Thomas S. Monsons tillkännagivande den här morgonen som ändrar den lägsta åldern för att tjäna som missionär till 18 för unga män och 19 för unga kvinnor. Genom den här möjligheten kan fler av våra ungdomar få en missionsvälsignelse. För 2 år sedan och kraftfullt understruket den här morgonen tillkännagav president Monson att varje värdig frisk ung man borde förbereda sig att fullgöra en mission. En mission är en prästadömets plikt, ett tjänande som Herren förväntar sig av oss som har givit oss så mycket. Återigen förklarade han att för unga systrar så är en mission ett välkommet alternativ, men inte ett ansvar. Och igen inbjöd han många fler mogna par att tjäna på en mission. Det är viktigt att förbereda sig för mission. En mission är att frivilligt tjäna Gud och mänskligheten. Missionärer bekostar den förmånen med egna sparpengar. Föräldrar, familjer, vänner och donatorer till den allmänna missionärsfonden kan också hjälpa till. Alla missionärer, unga som gamla, har som enda mål att göra livet bättre för andra människor. Beslutet att verka som missionär formar den andliga framtiden för missionären, hans eller hennes maka och deras efterkommande i framtida generationer. En önskan att tjäna är ett naturligt resultat av ens omvändelse, värdighet och förberedelser. I den här väldiga globala åhörarskaran finns det många som inte tillhör Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga och som känner till mycket lite om oss och våra missionärer. Ni lyssnar för att ni vill veta mer om mormonerna och vad våra missionärer undervisar om. När ni lär mer om oss kommer ni att finna att vi delar många värderingar. Vi uppmuntrar er att behålla allt som är gott och sant och sen se om vi kan ge er mer. I den här världen, fylld av utmaningar, behöver vi hjälp ibland. Religion, evig sanning och våra missionärer är en viktig del av den här hjälpen. Våra unga missionärer lägger mycket åt sidan. Utbildning, yrke, uppvaktning och allt annat som unga vuxna vanligtvis gör i den här åldern. Under 18-24 månader lägger de allt åt sidan på grund av sin djupa önskan att tjäna Herren. Och en del av våra missionärer verkar i mer mogen ålder. Jag vet att deras familjer välsignas på grund av det. I vår egen familj verkar 8 personer idag som heltidsmissionärer. 3 döttrar och deras män, och två barnbarn, en dotterdotter och en dotterson. Några av er kanske undrar var ordet mormon kommer ifrån. Det är ett smeknamn. Det är inte vårt riktiga namn, trots att vi allmänt kallas mormoner. Begreppet kommer från en helig skrift som heter Mormons bok. Kyrkans riktiga namn är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Det är Jesu Kristi ursprungliga kyrka som har återupprättats. Han organiserade sin kyrka när han vandrade på jorden. Han kallade apostlar, 70 och andra ledare som han gav prästadömets myndighet så de kunde handla i hans namn. När Kristus och hans apostlar gick bort så ändrade människor förrättningarna och läran. Den ursprungliga kyrkan och prästadömet gick förlorat. Efter medeltidens mörkaste århundraden och under ledning av vår himmelske fader återuppbyggde Jesus Kristus sin kyrka. Nu lever den igen, återställd och under hans gudomliga vägledning. Vi följer Herren Jesus Kristus och undervisar om honom. Vi vet att den uppstående Herren efter sin storslagna seger över döden visade sig för sina lärjungar vid flera tillfällen. Han åt med dem, han vandrade med dem. Innan sin himmelsfärd så gav han dem uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och i Sonens och i den helige Andens namn. Apostlarna lydde den befallningen. De kallade också andra så att de kunde hjälpa dem att utföra Herrens befallning. Idag, under nutida apostlar och profeters ledning, har samma uppdrag getts till missionärer i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. De här missionärerna verkar i över 150 länder. Som representanter för Herren Jesus Kristus strävar de efter att följa den gudomliga befallningen, förnyad i vår tid av Herren själv. Att föra evangeliets fullhet ut i hela världen och välsigna människor överallt. Missionärer i slutet av tonåren eller i början av 20-årsåldern är unga i världens ögon. Men de har välsignats med gåvor som den helige Andens kraft, Guds kärlek och sanningens vittnesbörd. Och det gör dem till mäktiga ambassadörer för Herren. De delar med sig av evangeliets glada budskap som kan ge sann glädje och varaktig lycka till alla som tar till sig deras budskap. Och i många fall så gör de det i ett land och på ett språk som de inte växt upp med. Missionärerna strävar efter att följa Jesus Kristus i både ord och handling. De predikar om Jesus Kristus och om hans försoning. De undervisar om den bokstavliga återställelsen av Kristi forna kyrka genom Herrens första profet i de sista dagarna, Joseph Smith. Ni har kanske tidigare stött på eller kanske stött bort våra missionärer. Mitt hopp är att ni inte ska vara rädda för dem utan lära av dem. De kan vara en gudasänd möjlighet för er. Det upptäckte Jerry, en protestantisk man i 60-årsåldern som bor i Mesa i Arizona. Jerrys far var baptistpräst och hans mor var metodistpräst. En dag berättade Priscilla, en nära vän till Jerry, om den smärta som hon kände efter att ett av hennes barn dött under förlossningen och en bitter skilsmässa som följde strax därefter. Som ensamstående mor kämpade Priscilla med 4 barn, 3 döttrar och en son. När hon öppnade sitt hjärta och pratade med Jerry erkände hon att hon funderade på att begå självmord. Med all den styrka och kärlek som Jerry kunde uppbåda försökte han hjälpa henne att förstå att hennes liv betydde något. Han bjöd in henne till sin kyrka, men Priscilla sa att hon hade gett upp hoppet om Gud. Jerry visste inte vad han skulle göra. När han senare vattnade träden i sin trädgård så bad denna troende man Gud om vägledning. När han bad hörde han en röst i sitt sinne som sa: stoppa pojkarna som cyklar. Jerry var förvirrad och undrade vad betyder det. När han tänkte på det intrycket han hade fått så tittade han bort mot gatan och såg två unga män i vita skjortor och slipsar cykla mot sitt hus. Chockad av den här tillfälligheten så såg han hur de cyklade förbi. Men sen insåg han att situationen krävde att han handlade och gjorde något, så han ropade: ni där, kan ni stanna? Jag behöver tala med er. Med häpna men ivriga miner så stannade de unga männen, och när de närmade sig så såg Jerry att de hade namnskyltar på sig som sa att de var missionärer från Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga. Jerry såg på dem och sa: det kanske låter konstigt, men jag bad och blev då tillsagd att stoppa pojkarna som cyklar. Jag tittade bort mot gatan och där var ni. Kan ni hjälpa mig? Missionärerna log och sa: det kan vi säkert. Jerry berättade om hur orolig han var över Priscilla. Och inom kort så träffade missionärerna Priscilla, hennes barn och Jerry. De samtalade om livets mening och om Guds eviga plan för dem. Jerry, Priscilla och hennes barn växte i tro genom uppriktig bön, genom sina studier av Mormons bok och den vänlighet som kyrkans medlemmar mötte dem med. Jerrys redan starka tro på Jesus Kristus blev ännu starkare. Priscillas tvivel och självmordstankar byttes mot hopp och glädje. De döptes och blev medlemmar i Kristi återupprättade kyrka. Ja, missionärer kan hjälpa till på många sätt. En del av er kanske vill veta mer om era förfäder. Ni kanske känner till vad era föräldrar och era mor- och farföräldrar heter. Men deras föräldrar då? Vet ni vad de heter? Vill ni veta mer om dem? Fråga missionärerna. De kan hjälpa er. De har tillgång till de stora släkthistoriska upptäckningarna som Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga har. Några av er är medlemmar, men deltar kanske inte aktivt. Ni älskar Herren och tänker ofta på att ni borde återvända till flocken. Men ni vet inte hur ni ska ta första steget. Jag föreslår att ni frågar missionärerna. De kan hjälpa er. De kan också hjälpa er genom att undervisa era nära och kära. Vi och missionärerna älskar er och vill hjälpa er att få evangeliets glädje och ljus tillbaka i era liv. Några av er kanske vill veta hur man kan besegra ett beroende eller leva längre och få bättre hälsa. Fråga missionärerna. De kan hjälpa er. Oberoende studier har visat att som grupp är medlemmarna i Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga en hälsosam grupp. Deras dödstal är bland de lägsta och deras livslängd längre än någon annan väl definierad grupp som har rapporterats och undersökts under en längre tid. Några av er kanske känner att livet är hektiskt och stressigt. Men djupt inom er så finns en gnagande tomhet utan inriktning eller ändamål. Fråga missionärerna. De kan hjälpa er. De kan hjälpa er att lära mer om livets sanna mening. Varför ni är här på jorden och vart ni tar vägen efter döden. Ni kan få veta hur Jesu Kristi återställda evangelium kan välsigna ert liv långt mer än ni idag ens kan föreställa er. Om ni är oroliga över er familj, fråga missionärerna. De kan hjälpa er. Att stärka äktenskapet och familjen är ytterst viktigt för sista dagars heliga. Familjer kan vara tillsammans för evigt. Be missionärerna att undervisa er om hur er familj kan vara det. Missionärer kan också hjälpa er i er strävan efter mer kunskap. Den mänskliga själen längtar efter upplysning. Oavsett om sanningen kommer från ett laboratorium eller ifrån Guds uppenbarelser, så vill vi ha den. Guds härlighet är i sanning intelligens. Vår kunskapstörst gäller både andlig och timlig kunskap. Vi betonar vikten av att förstå helig skrift. En oberoende studie visade nyligen att sista dagars heliga visste mest om kristendomen och Bibeln. Om ni vill förstå Bibeln bättre, förstå Mormons bok bättre och få en bredare insikt om människans broderskap och Guds faderskap, fråga missionärerna. De kan hjälpa er. Många av er känner en djup önskan att hjälpa de behövande. Eftersom vi följer Jesus Kristus drivs sista dagars heliga också av detta omättliga begär. Alla är välkomna att tillsammans med oss hjälpa de behövande och skänka lindring till offer för katastrofer överallt i världen. Om ni vill delta, fråga missionärerna. De kan hjälpa er. Och om ni vill veta mer om livet efter döden, om himlen, om Guds plan för er, om ni vill veta mer om Herren Jesus Kristus, hans försoning och återställen av hans kyrka som den var ursprungligen, fråga missionärerna. De kan hjälpa er. Jag vet att Gud lever. Jesus är Kristus. Hans kyrka har återupprättats. Jag ber innerligt att Gud må välsigna er, var och en, och var och en av våra dyrbara missionärer. I Jesu Kristi namn. Amen.
My life has a purpose in heaven.
We are grateful to the
tabernacle. Vi tackar tabernakelkören och dess dirigenter och organister för den vackra musik de framfört. Avslutande talare vid den här sessionen blir president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter president Uchtdorfs tal avslutar kören mötet med att sjunga Kom, låt oss nu glädjas. Tacksägelsen får vi sedan av äldste Juan A. Oseda i det 70:s kvorum. President.
President Monson, we love you. Thank you.
Vi älskar dig, president Monson, för det du gör. För den inspirerade och historiska annonseringen du gjorde angående missionärsarbetet. Jag är säker på att vi kommer att bli rikt försignade för detta. Bröder och systrar, mina kära vänner, vi är alla dödliga. Jag hoppas det inte kommer som en överraskning för någon. Ingen av oss här på jorden är på jorden särskilt länge. Vi har ett antal dyrbara år som det eviga perspektivet bara är som en blinkning. Och sen går vi vidare. Våra andar tas hem till den Gud som gav oss liv. Vi lägger ner vår kropp och lämnar världens ting bakom oss när vi går vidare till nästa sfär i vår existens. När vi är unga känns det som om vi ska leva för evigt. Vi tror det finns ett obegränsat antal soluppgångar som väntar bakom horisonten. Och framtiden ser för oss ut som en obruten väg som sträcker sig framåt i all oändlighet. Men ju äldre vi blir, desto oftare tittar vi tillbaka och förundras över hur kort den vägen egentligen är. Vi undrar hur åren kan ha gått så fort. Och vi börjar tänka på valen vi har ställts inför och allt som vi har gjort. I den processen minns vi många härliga stunder som värmer själen och gläder hjärtat. Men vi minns också det vi ångrar. Det som vi önskar att vi kunde gå tillbaks och ändra på. En sjuksköterska som vårdar obodligt sjuka säger att hon ofta har ställt en enkel fråga till sina patienter när de har förberett sig för att lämna det här livet. Är det något som du ångrar, brukar hon fråga. Att vara så nära jordelivets sista dag gör ofta tankarna klara och ger insikt och perspektiv. Så när de här personerna får frågan om de ångrar något så öppnar det sitt hjärta. Det berättar vad det kunde ändra på om det bara kunde vrida klockan tillbaka. När jag tänker på vad de sagt slår det mig hur Jesu Kristi evangeliums grundläggande principer kan påverka vårt livs inriktning positivt om vi bara tillämpar dem. Det finns inget mystiskt med evangeliets principer. Vi har studerat dem i skrifterna, vi har samtalat om dem i söndagsskolan och vi har hört om dem från talarstolen många gånger. Dessa gudomliga principer och värderingar är tydliga och klara. De är vackra, djupa och kraftfulla. Och de kan absolut hjälpa oss att undvika framtida ånger. Jag önskar att jag hade tillbringat mer tid med dem jag älskar. Den kanske viktigaste ången som döende patienter ger uttryck för är att de önskar att de hade tillbringat mer tid med dem de älskar. Men i synnerhet uttrycker sin djupa ånger över att de har tillbringat så stor del av sitt liv på jobbet. Många har gått miste om de vackra minnen som kommer när man tillbringar tid med familj och vänner. De har inte utvecklat några starka band med de personer som betyder mest för dem. Visst är det så att vi ofta blir så upptagna. Och sorgligt nog bär vi vår upptagenhet som ett hederstecken. Som om detta att vara upptagen i sig självt är en prestation. Eller ett tecken på ett bättre liv. Är det? Jag tänker på vår Herre och vårt föredöme Jesus Kristus. Och på hans korta liv bland folket i Galileen och Jerusalem. Jag har försökt föreställa mig honom rusa mellan möten eller göra flera saker samtidigt för att slutföra en lista med brådskande saker. Jag kan inte se det. Istället ser jag en medkännande och omtänksam Guds son som lever varje dag på ett meningsfullt sätt. När han umgicks med människorna omkring sig kände de sig betydelsefulla och älskade. Han visste vilket oändligt värde personerna han träffade hade. Han välsignade dem, han tjänade dem. Han lyfte dem, han botade dem. Han gav dem sin dyrbara gåva av tid. I vår tid är det lätt att bara låtsas att man tillbringar tid med andra. Med ett musklick kan vi få kontakt med tusentals vänner utan att behöva träffa en enda en. Tekniken kan vara någonting underbart. Och den är mycket användbar när vi inte kan vara nära dem vi älskar. Min hustru och jag bor långt från våra älskade familjemedlemmar. Vi vet hur det är. Men jag tror inte att vi är på väg i rätt riktning, enskilt eller som samhälle, när vi för det mesta kommunicerar med vår familj och våra vänner genom att lägga ut roliga bilder, vidarebefordra banala texter eller länka våra vänner, våra nära och kära till webbplatser på internet. Jag antar att det finns plats för sådana aktiviteter, men hur mycket tid är vi villiga att lägga ner på det?
If we fail to give our best personal self,
om vi inte ger vårt bästa jag och vår odelade tid till dem som verkligen är viktiga för oss, så kommer vi att ångra det en dag. Låt oss bestämma oss för att värdesätta dem vi älskar genom att umgås med dem på riktigt. Göra saker tillsammans och skapa dyrbara minnen. Jag önskar att jag hade levt upp till min potential. Något annat som de uttryckte ånger över var att de inte hade blivit en person de kände att de kunde och borde ha blivit. När de tittade tillbaka på livet insåg de att de inte hade uppnått sin potential, att allt för många sånger inte hade blivit sjungna. Jag talar inte här om att klättra upp för karriärstegen i våra olika yrken. Den stegen, hur storslagen den än kan verka här på jorden, är knappt ett steg i den stora eviga resa som väntar oss. Jag talar istället om att bli den som Gud avser att vi ska bli. Vi kommer till den här världen som poeten sa, med skimmerspår av en förlorad skrud från en förut tillvaro. Vår himmelske fader ser vår verkliga potential. Han vet sånt om oss som vi inte vet själva. Han manar oss att under livet att uppfylla ändamålet med vår skapelse, att leva ett gott liv och att återvända till hans närhet. Varför ägnar vi då så mycket av vår tid och energi åt sånt som är flyktigt, oviktigt och ytligt? Vägrar vi att se det dåraktiga i vår strävan efter det obetydliga och förgängliga? Vore det inte visare av oss att samla oss skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl? Hur gör vi det? Genom att följa frälsarens exempel. Genom att införliva hans lärdomar i våra liv. Genom att verkligen älska Gud och våra medmänniskor. Vi kan förvisso inte ha inställningen till lärjungeskap att vi kan dra fötterna efter oss, stirra på klockan och klaga under tiden. När det gäller att följa evangeliet bör vi inte vara som pojken som doppade tån i vattnet och sen hävdade att han hade varit och badat. Som söner och döttrar till vår himmelske fader kan vi göra så mycket mer. Goda avsikter räcker inte för det här. Vi måste göra något. Vad som är viktigare är att vi blir den vår himmelske fader vill att vi ska bli. Det är bra att vi förkunnar vårt vittnesbörd om evangeliet, men det är bättre att vara ett levande exempel på evangeliet. Det är bra att önska att man var mer trofast mot sina förbund. Att faktiskt vara trogen heliga förbund. Att leva ett dygdigt liv, betala tionde och fastoffer, följa visdomsordet och att tjäna behövande är mycket bättre. Att tillkännage att vi ska ägna mer tid åt familjebön, skriftstudier och sunda aktiviteter är bra. Men att faktiskt ständigt göra allt detta ger himmelska välsignelser i våra liv. Lärjungeskap är en strävan mot helighet och lycka. Det är vägen till vårt bästa och lyckligaste jag. Låt oss bestämma oss för att följa frälsaren och arbeta flitigt på att bli den person det är meningen att vi ska bli. Låt oss lyssna på och följa den helige andens maningar. När vi gör det uppenbara vår himmelske fader sådant som vi aldrig har vetat om oss själva. Han lyser upp vägen framför oss och öppnar våra ögon så att vi kan se våra okända och kanske oanade talanger. Ju mer vi hänger oss åt vår strävan efter helighet och lycka, desto mindre troligt är det att vi befinner oss på en väg mot ånger. Ju mer vi litar på frälsarens nåd, desto mer känner vi att vi befinner oss på den stig som vår fader i himlen har för avsikt att vi ska gå på. Något annat som de som var döende ångrade kanske kan tyckas något överraskande. De önskar att de hade låtit sig själva vara gladare. Allt för ofta fångas vi av illusionen att det finns något precis utom räckhåll som kan ge oss glädje. En bättre familjesituation, en bättre ekonomisk situation eller slutet på en svår prövning. Ju äldre vi blir, desto mer ser vi tillbaka och inser att yttre omständigheter egentligen inte har någon betydelse eller avgör om vi är lyckliga. Vi betyder något. Vi avgör vår lycka. I slutändan är det du och jag som har ansvaret för vår egen lycka. Min hustru Harriet och jag tycker om att cykla. Det är underbart att ge sig ut och njuta av naturens skönhet. Vi har vissa vägar som vi gillar att cykla, men vi bryr oss inte så mycket om hur långt vi cyklar eller hur fort jämfört med andra cyklister. Men ibland har jag tyckt att vi borde vara lite mer tävlingsinriktade. Jag tror att vi kunde få en bättre tid eller cykla snabbare om vi bara ansträngde oss lite mer. Ibland gör jag till och med misstaget att nämna det här för min underbara hustru. Hennes vanliga reaktion när jag ger sådana förslag är alltid mycket vänlig, tydlig och direkt. Hon ler och säger: Dieter, det här är ingen tävling, det är en resa. Njut av stunden. Har hon inte rätt? Ibland i livet blir vi så fokuserade på målet att vi inte gläds åt själva resan. Jag ger mig inte ut och cyklar med min hustru för att jag vill att det ska vara över. Jag gör det för att upplevelsen att vara tillsammans med henne är härlig och trevlig. Är det inte dåraktigt att förstöra härliga och trevliga upplevelser därför att vi hela tiden tänker på ögonblicket när det är över? Lyssnar vi på vacker musik och väntar på sista tonen istället för att tillåta oss att verkligen njuta av den? Nej, vi lyssnar och njuter av melodins skiftningar, rytmen och harmonin i stycket. Har vi bara amen eller slutet i åtanke när vi ber våra böner? Naturligtvis inte. Vi ber för att komma närmare vår himmelske fader, för att ta emot hans ande och känna hans kärlek. Vi bör inte vänta med att vara lyckliga till en framtida ögonblick, bara för att upptäcka att vi kunde ha varit lyckliga hela tiden. Det är inte meningen att vi bara ska glädjas åt livet när vi ser tillbaka på det. Detta är den dag som Herren har gjort, skrev psalmisten. Låt oss på den jubla och vara glada. Bröder och systrar, oavsett våra omständigheter, oavsett våra utmaningar eller prövningar, finns det något varje dag som vi kan omfamna och värdesätta. Det finns något i varje dag som kan ge tacksamhet och glädje om vi bara ser och uppskattar det. Kanske borde vi titta mindre med ögonen och mer med hjärtat. Jag tycker om citatet: det är bara med hjärtat man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen. Vi har fått befallningen att tacka under alla förhållanden. Är det då inte bättre att se med ögonen och hjärtat också det lilla som vi kan vara tacksamma för, istället för att förstora det negativa i vår nuvarande situation? Herren har lovat: den som tar emot allt med tacksamhet ska härliggöras. Och den här jordens goda ska tillfalla honom till och med hundrafalt. Bröder och systrar, med vår himmelske faders frikostiga välsignelser, hans givmilda frälsningsplan, evangeliets gudomliga sanningar och all skönhet under denna jordiska resa, har vi nu inte skäl att fröjda oss? Låt oss bestämma oss för att vara lyckliga oavsett våra omständigheter. En dag kommer vi att ta det oundvikliga steget och gå från vår jordiska sfär till nästa tillstånd. En dag kommer vi att se tillbaka på vårt liv och undra om vi kunde ha blivit bättre, fattat bättre beslut eller använt vår tid klokare. För att undvika något av det som vi kan ångra i livet, vore det klokt att fatta några beslut idag. Låt oss därför besluta oss för att tillbringa mer tid med dem vi älskar. Besluta oss för att mer uppriktigt sträva efter att bli den person som Gud vill att vi ska bli. Besluta oss för att finna glädje oavsett våra omständigheter. Det är mitt vittnesbörd att mycket av det vi kan ångra imorgon kan förhindras om vi följer frälsaren idag. Om vi har syndat eller gjort misstag, om vi har gjort val som vi nu ångrar, så finns Kristi försonings dyrbara gåva genom vilken vi kan bli förlåtna. Vi kan inte gå tillbaka i tiden och förändra det som har hänt, men vi kan omvända oss. Frälsaren kan torka bort tårarna av ånger och ta bort bördan av våra synder. Hans försoning tillåter att vi lämnar det förflutna bakom oss och strävar vidare med oskyldiga händer och rent hjärta och med beslutsamhet att göra bättre och bli bättre. Ja, det här livet går fort förbi. Våra dagar tycks försvinna snabbt och döden känns skrämmande ibland. Trots det fortsatte vår ande att leva och förenas en dag med vår uppståndna kropp för att få odödlig härlighet. Jag bär högtidligt vittne om att tack vare den barmhärtige Kristus kommer vi alla att leva igen och för evigt. Tack vare vår frälsare och återlösare kommer vi en dag att verkligen förstå och glädjas åt betydelsen av orden: dödens udd är uppslukad i Kristus. Vägen mot att uppfylla vår gudomliga bestämmelse som söner och döttrar till Gud är evig. Bröder och systrar, kära vänner, vi måste börja gå på den eviga vägen idag. Vi kan inte ta en enda dag för given. Jag ber att vi inte ska vänta tills vi är redo att dö med att verkligen lära oss att leva. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Beloved Heavenly Father.
Vår kära himmelske Fader, vi böjer våra huvud framför dig denna vackra dag och uttrycker vår tacksamhet över alla välsignelser vi har fått från din hand. Vi är speciellt tacksamma för din kärlek och din välvillighet mot oss. Vi är så tacksamma för din son och hans återlösande offer för oss. För hans liv, för hans undervisning, för hans uppståndelse. Vi är speciellt tacksamma för levande profeter idag. Och för alla välsignelser vi får utav dig. Vi är tacksamma idag för tillkännagivandet av två nya tempel som kommer att välsigna många människors liv i Tucson och i Arequipa, Peru. Vi är också tacksamma för att tillkännagivandet av att fler unga män och kvinnor kan gå på mission. Vi ber dig i tro, Fader, att du vill välsigna tankarna och andarna hos våra unga män och unga kvinnor så att de kan bättre förbereda sig för att gå på heltidsmissioner. Vi ber för våra barn. Vi ber för alla medlemmar så att de kan motta styrka från himlen och bli exempel för världen. Och att vi kan komma ihåg din sons undervisning och de saker som vi behöver göra för att bli bättre medlemmar i kyrkan. Vi ber så i din älskade sons Jesus Kristus. Amen. Ja.
Detta var den första sessionen av den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talan har valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.